Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Och så säger jag välkommen till lunch med Lisa Frid Albin.
Ja, tack så mycket.
Vi sitter och käkar vegankäk på Söder förstås, hipstersöder. Men ja, du, känner du dig som en södertjej?
Nej, det gör jag inte. Jag bor ju ändå i Skogås.
Ja, det är lite känner... för söder
ja,
om söder.
Ja, men precis. Ja, jag känner ju... ja, men precis. Jag känner mig söder om söder. Mm. Exakt. Ja, men så... När jag ska ut och göra någonting och sådär, så blir det ofta att jag åker till Söder, för det är mycket närmare. Och det är där jag trivs bäst. Jag gillar inte att vara i TC eller City.
TC, vad är det?
T-centralen.
Jaha. Nej men gud, där kan man inte vara.
Nej, precis. Ingenting. Nej men i City.
Men City är ju jättetråkigt. Mm,
ja,
det finns ju verkligen ingenting. När butikerna stänger, då är det bara verkligen dött.
Ja.
Det har blivit så liksom nästan lite slummigt.
Ja, precis. Jag var av misstag i Kungsträdgården för ett par veckor sedan. Då slogs jag bara av hur otroligt mycket folk det är. Alltså man kan inte ta sig fram. Mm. Och man känner bara, om man vill träffa kompisar och gå och fika eller ta en öl, då vill man ju ha space och kunna röra sig fritt. Mm. Men det går ju inte i stan riktigt.
Men du är Hammarby?
Ja, precis.
Är du fotbollshuligan?
Nej, det är inte. Nästan.
Men gud, men det är så jävla mycket bråk i fotbollen. Mm. Är du inte rädd att gå på match och så?
Nej, jag har aldrig känt mig rädd faktiskt. Alltså jag är väldigt, jag känner mig alltid jättetrygg när jag går på matcher.
Går du på mycket matcher?
Ja, jag går på alla matcher. Jag har haft säsongskort.
Alla hemmamatcher?
Ja, precis. Och jag åker på borta matcher då också.
Gör du?
Ja. Och jag tycker det är den här gemenskapen bara. Jag går ju med några grabbar alltid på varje match.
Men vad då gemenskap? Bråkar ni innan?
Nej. Men vi är ungefär 10-15 stycken som går på matcher tillsammans.
Mm.
Och
jag äter medan du
pratar. Ja, gör det. Mm. Det blir aldrig bråk. Nej, men det är den här gemenskapen att man har, det som sammanför en är att man har det här laget som man bryr sig om.
Ja.
Och man möts igenom det.
Mm.
Och sen är det alltid en kul grej att man går på matcher. Och då är det inte bara matchen, utan det är allting runt omkring det också. Att man träffas innan. Och sen så står man där tillsammans och liksom hejar på sitt lag. Och man känner att det är på liv och död.
Ja.
Och sen är det slut och så firar man det. Ja. Eller så går man hem och så är man lite ledsen.
Ja.
Och ja, det är jättehärligt.
Men vad säger du om den där huligankulturen? Alltså de där som man inte går på matcherna egentligen.
Nej, precis.
För de står väl utanför och bråkar mest.
Ja,
eller
ja, många av dem.
Rör sig i stadsmiljön när det är dags för särskilt derbyn.
Ja.
Men vill de vara med? Alltså de
jag
kanske
tror
skulle
att det är,
vilja vara
ja,
med
precis.
I en gäng.
Alltså jag tror att det är, de har ju sina gäng.
Ja.
Och de går ju också på matcher och har också den här gemenskapen tror jag. Men jag tror att det är de här personerna som... Jag tror egentligen att det är mest en slump att de har hamnat inom fotboll. De hade lika gärna kunnat slåss för AFA eller för, vet inte, varit med i Soldiers of Odin. Förstår vad jag menar? Jag tror att det är ganska mycket män som vill ha det här...
Den gruppen.
Ja, men det här, den här gruppen.
Spänning.
Någonting att slåss för.
Det är väl därför det blir bråk på sådana flyktingförläggningar, tänker jag. Man trycker ihop jättemånga testosteronstinna män på en liten yta.
Ja.
De har ingenting att göra.
Nej.
Det är klart de börjar bråka.
Ja, verkligen.
Det, medan tjejer kanske skulle komma
och sen när man också har mycket i bagaget som de har, då blir det ju också en extra, extra faktor.
Man blir snabbt arg eller snabbt ledsen eller, alltså kastas kanske ganska snabbt mellan känslostämningen. Men när ni går då på fotboll, är ni, men alltså det är inte bengaler och så här i ditt gäng?
Jo, det händer. Jo, men det gör jag.
Men alltså, varför, vågar man tutta eld på grejer? Jag är ju jätterädd för eld.
Jaha, är du det?
Ja, jag alltså, måste ju gå 15 varv och kolla att värmeljusen har...
Ta in bengalerna.
Först man vill ju ha det, har jag förstått. Ja, överlag ja, vill ju ha det.
Ja, mm. Det är ju härligt. Det är jättevackert. Och det är... Det som jag tänker är mest problemet är det här bangers. Alltså när man kastar knallskott. För det kan ju verkligen skada människor.
Och de kan få hörsel.
Ja, men precis. Ja. Så det tycker jag i så fall är ett problem. Men jag tycker inte... Alltså jag ser inte problemet med bengaler. Jag har
men
alltså
jag är
ju
så jävla rädd. Hemma vet om jag tänder varmljus så måste jag gå så här, ett varv och kolla i alla tillslag. Även om det står glashållare och på en marmorskiva eller något.
Jaha, gud, jag är den som glömmer släcka ljusen när jag går och lägger mig.
För det händer ju nästan aldrig någonting.
Nej.
Min, det är andra saker som tar eld, det händer laddare och datorer och spisar och
min syrras pojkväns granne, de fick faktiskt brand i deras hus. Och de, alltså min systers pojkvän Anton, deras grannars hus började brinna, alltså jättestort mitt i natten. Alltså då var det verkligen lågor och allting. Alltså man såg ända
fort.
Jag var i skogen så jag såg liksom rökmånen från Skarpnäck hända därifrån. Och hon skickade bilder, då fick de ju hoppa ut i huset och de fick inte vara inne i huset
hela kvällen.
Ja, precis. Så ja, det kan ju hända grejer med eld, men man tänker inte på det. Eller
börja tänk på det.
Ja, precis.
Vet du att jag har brandfilt med mig när jag flyger? Nu ska du höra. Så här, kontrollmänniska nummer ett. När jag flyger så har jag kläder av naturmaterial. Typ jeans, vintern skinnjacka, sommaren jeansjacka kanske. Bomull, ull och sånt där som jag vet är svårt att liksom, det börjar inte smälta om vid hög temperatur. Jag kan inte tänka mig sånt där folk åker så här myskläder som är gjorda av en jävla plast.
Gud, det är alltid det man gör ju.
Jag gör inte det här. Och så är jag alltid jumpad och så snabbt ska kunna evakuera om det händer någonting. Och sen har jag en brandfilt, en liten med mig. För jag tänker, det är helt ologiskt förstås. Ja, men jag tror inte det. Jag tror inte det går att använda. Nej. Men jag tänker så här, för eftersom de flesta flygolyckor sker vid start och landning.
Ja.
Men ändå inte upp i luften. Så tänker jag, men så blir det rökutveckling så ska du falla kläder som inte smälter av hettan. Ja. Jag ska kunna ta mig och gömma mig eller täcka elden med min lilla
brandfilt.
Okay. Jag tror att jag ska bli så här hjälte.
Ja, men jag tänker att du har anlag för att bli sån här prepper.
Ja, det har jag verkligen.
Alltså,
gud!
Att du borde ju börja med det.
Ja, det borde jag börja. Det kan bli en hobby.
Ja,
det sa jag faktiskt till min man. Att vi måste skaffa oss 2 dunkar vatten i källaren. Men det kanske ska bli min nya
men
hobby.
Konserver och...
Ja, men det är ju skitbra. Ja. Och i Florida behövs det ju, för det vi har
orkaner. Ja, det är väl där också.
Det kan bli skitbra.
Du kan säkert träffa jättemånga likasinnade.
Det ska vi säkert på nätet. Det är min grej. Tack!
Ja, det är verkligen
tack, Frida. Det är ju min nya hobby.
Ja, men det... Förut så hörde man ju bara att folk som var preppers var dumma i huvudet och liksom korkade människor och skumma. Mm. Men nu börjar man ju höra fler och fler som börjar förstå. Eller jag har hört det sägas i alla fall många gånger det senaste halvåret att det där med prepping kanske inte är så dum idé.
Nej,
för folk
inte.
Börjar ju få liksom... Ja, det känns mer som att folk börjar få så här domedagskänslor nu kanske. Än vad det har varit tidigare.
För nu sitter du och äter vegansk mat. Mm. Är det en del utav domedagskänslan? Att liksom jorden håller lite på att kapsejsa.
Ja, och sen så tror jag också, jag vet inte, det känns som att människor får upp ögonen för etiska frågor och sånt.
Att det går mycket energi åt att käka kött och att
djuren
kanske lever.
Ja, men det känns som att det är, att människor, alltså det börjar bli mer vanligt att folk applicerar saker som de tycker är liksom etiskt rätt eller har med moral att göra i sitt vardagsliv. Mm. Alltså att man känner att okej, det kanske är så att jag har en skyldighet att bry mig om jorden, så därför kanske jag borde vara vegan.
Ja.
Och det är också många fler som blir feminister nu för tiden, känns det som. Mm. Och antirasister och
folk
allt sånt där.
Folk engagerar sig mer.
Ja, men
man lever inte så nöjd.
Ja, precis. Och sen tror jag också det är en konsekvens att det har blivit... För det har ju blivit ganska polariserat.
Ja.
Nu när det finns så mycket... höger vindar och liksom det här
precis. Man
nationalistiska
behöver
så då blir det den här motvikten och då har fler börjat bry sig om det, och det tror jag absolut att, att veganismen är en del av.
Ja, för när jag växte upp så var det mer så här att de som alltså man ansågs, om man höll på med så här vegansk mat eller Och man höll på att bry sig om jorden och odla. Ja. Men, då var man liksom vänsterflum. Ja, men ja, så men är det inte idag.
Nej,
idag
nej.
Tar ju ganska många människor alltså ett aktivt val att leva på ett visst sätt. Som precis. Ska minimera belastningen på naturmiljön och sådär. Men du är jättematintresserad. Du, jag har fått jättemycket recept av det via Twitter.
Aha,
så här,
har du?
Ja, för flera år sedan. Så här, vad gör man av en så här, fläsk ytterfilé? Ja, då kom du med 5 recept.
Ja, men jag har lagat. Jag älskar att laga mat. Det gör jag verkligen. Jag lagar mat varje dag. Och jag lagar mat till min familj. Det är ofta liksom, min pappa kommer hem och så tar han en nap. Och sen när han kommer upp så är det så här, var är maten liksom? Ska vi käka nu?
Så är det serverat.
Ja, precis. Men det är ju för mig inte något problem. Jag älskar att laga mat. Så att nu,
men då är det ju också roligare att gå in kanske lite och testa vegansk mat,
ja,
eftersom
precis.
Det ställer ju lite krav. Man kan inte bara vispa upp lite köttfärs.
Nej, eller hur? Men jag har ätit speciellt liksom, i ganska många år. Tidigare så åt jag paleo inriktat, stenålderskost
ja,
i princip. Så då tar jag inte mejeriprodukter heller.
Nej.
Eller jag har alltid liksom kött. Ja, jag har inte ätit det så mycket helt enkelt. Men jag åt jättemycket kött. Alltså jag har ätit väldigt mycket kött. Så det var ju en stor omställning såklart att inte äta kött längre. Men eftersom att jag redan har det här i mig att tänka på vad jag äter. Att liksom inte äta det här köttbullar och makaroner och falukorv som många andra svenskar gör.
Det är enkelt.
Alltså då, för mig är det helt naturligt att äta på ett visst sätt enligt liksom vissa riktlinjer.
Men är det inte lite också, jag pratade med någon annan om det, att det är lite... Det är lite spännande av nyfikenhet att testa nya grejer. Även om man inte har etiska eller moraliska.
Nej,
så kan det bara vara kul.
Ja,
och istället för, som när jag växte upp så var det så här, isbergsallad, tomat och gurka på
tallriken.
Och sen köttbit och någon potatisgrej. Ja, men jättetråkigt. Och så kommer det in liksom nya, nu sitter vi och äter liksom högar av rucola här. Det är ju bland annat ogräs, men det har ju fått jättefäste. Och så alla de här grejerna vi har framför oss, det är bönor och det är rörer och det är... krydder och ren och sojaprotein.
Ja, verkligen.
Det berikar ju bara. Så man behöver ju egentligen inte...
Omväxling.
Ja, ja, men precis.
Ja, precis. Och men... liksom, för mig personligen så... många blir ju veganer och sen blir det som att de blir liksom fundamentalister.
Ja.
På något sätt. Mm. Jag känner ju att jag har inget behov av att... Eftersom att jag gör det här av miljöskäl, jag vet liksom att världen behöver att man tänker mer åt det här hållet. Och jag tänker mindre kött, mindre mejeriprodukter. Men sen betyder ju inte det att jag aldrig ska kunna liksom äta någonting.
Men kan man se det lite som typ alkohol och droger, att man nyttjar det när man ska ha kul?
Ja,
eller
men,
när det är något
ja,
speciellt
exakt,
tillfälle?
Exakt.
Att nu är det lite lyxigt. Man äter ju inte bakelser varje dag fast det finns.
Nej,
och så
exakt.
Känner man, och man dricker inte, åtminstone inte jag dricker inte alkohol i stora mängder varje dag. Sådär.
Nej, precis. Och det är det som jag tycker i alla fall, att det som man ändå kan börja kräva mer av folk är att de börjar i alla fall gå åt det hållet.
Ja.
Att man måste inse att det är inte hållbart att äta kött och mejeriprodukter varenda dag kanske. Och jag tycker att nu börjar jag tycka liksom att man kan kräva av folk att,
de är
i alla fall
upplysta nu för tiden.
Ja, precis. Nu har man ju ingen anledning
längre. Nej, men
man kan
inte vet.
Nej, man kan inte skylla på det längre. Och då tycker jag att man har något slags ansvar att om man vet så här, vad som är ett problem, till exempel miljön, och man vet också vad som kan vara lösningen på det, då har man ju något slags ansvar att i alla fall försöka lite grann.
Ja. Ni får göra såna här vegan bengaler då, som
inte
belastar naturen så mycket.
Ja.
Men du, är du orolig för framtiden? För du är ung, du är drygt 20. Så tänker man så här, du ska ju förhoppningsvis leva 70-80 år till.
Mm.
Kanske ännu mer, 90 eftersom folk lever så länge. Då. Är du orolig för framtiden? Känner du att det liksom kommer bli en pissig planet att leva på?
Ja. Jag är inte... Jag tänker inte ofta... Det är mindre sällan att jag tänker liksom på hur det ska bli för planeten. Men jag har väldigt mycket ångest alltså för mitt eget liv, alltså för det personliga.
Jobb är sånt.
Ja, men precis.
Praktiska
alltså, tänker jag på hela tiden.
Att växa upp i Stockholm, det är ju inte lätt. Här finns ju jobb kanske finns, men bostad är ju skitsvårt.
Ja, men jag tänker ofta på först och främst att gud, när jag tog studenten då, och när jag fyllde 18, det var så här milstolpen när jag hade jättemycket ångest. Så jag kände bara, gud, jag är redan så här gammal. Var mitt liv tagit vägen? Hela mitt, jag kommer hinna blinka och sen kommer jag vara 70 och så kommer jag undra vad jag har gjort
med
allting.
Vad hände?
Ja, vad hände? Precis. Men jag känner också, ja, det är klart man också har såna tankar på liksom, vad, hur ska jag kunna använda den personen som jag är till att kunna bli någonting bra i framtiden, eller hur ska jag göra för att göra någonting som jag kommer vara lycklig av, eller...
Sätter du upp mål?
Nej, det gör jag inte. Nej. Det är jag väldigt dålig på.
Eller, men det med, då måste man göra det.
Nej, det måste man inte. Nu har jag ju bara ett mål, och det är att jag ska resa. Och sen ska jag ju förhoppningsvis ta reda på vad jag vill göra efter det. Min tanke är att jag ska plugga i alla fall.
Och då vet du inte riktigt vad.
Nej, det är det som är problemet.
Men det behöver man ju inte heller veta.
Nej.
Man kan väl bara plugga något?
Ja, ja. Eller? Men sen vill man ju inte heller. Jag har en kompis som pluggade, hon pluggade ekonomi på Handels i 3 år. Mm. Och det var ju tog ju väldigt mycket energi och allting. Och sen så blev hon klar och så insåg hon att, vad fan är det här med ekonomi? Ska jag jobba med det? Och så vill hon börja plugga juridik istället.
Ja.
Och då hamnar man i den situationen, ja, då blir det 3 bortkast. Det är ju aldrig
men sen
helt
finns ju liksom andra grejer i livet som... Oj.
Ja, men nu är jag börjat försöka tänka liksom att...
Men som liksom man pluggar sånt som man är bra på och förädlar det. Eller. Men högskoleutbildning är ju mycket mer än yrkesutbildning, så är det mycket mer att kunna bara lära sig att ta reda på saker.
Ja, precis.
Och det, i och för sig kan jag känna att när jag läste på universitetet, då var det mycket så här, ja, ni ska lära er ta reda på saker, ni ska lära kritiskt granska, ni ska lära använda. Idag finns ju lite av det genom nätet och sånt där.
Ja.
Man kan ju lära sig att YouTube är ett stort universum, och det finns ju också dessutom utbildningar man faktiskt kan gå på nätet. Och då känner jag att kanske man behöver högskola och universitet och sånt, och framförallt grundskola och gymnasium ändrar sig lite grann.
Ja, verkligen. Man behöver ju inte det här att man ska lära sig att sitta och läsa all fakta i böcker, för att du kommer aldrig behöva veta saker i ditt huvud i framtiden.
Nej, utan du måste lära värdera saker.
Ja, eller hur? Värdera liksom information, är det här sant eller det här, för det känns ju verkligen som att det är en djungel av fakta på internet som man inte vet liksom vad som är sant och vad som inte är det. För numera finns det ju forskningsrapporter på allt som visar motsatta saker.
Ja.
Och det är ju väldigt svårt då att förhålla sig till.
Förmodligen fanns ju det förut också. Det var bara att de var så svåra att hitta de böckerna.
Ja, ja, precis. Precis. Och nu är vi bombarderade av information hela tiden. Då är det ganska viktigt att folk lär sig sålla vad som är riktigt. Och just källkritik är ju extremt viktigt nu för tiden. Känns det som. Att man... kan fundera på liksom,
är det som...
varför någon säger någonting och vad den får ut av det. Ja. Alltså, vad är syftet med att någon säger någonting och vad har den här avsändaren för motiv med det.
Tror du att det kommer bli en klasskillnad i framtiden? De som har lärt sig att sålla, sortera och kritiskt granska, och de som bara slukar allting.
Ja, det kan man ju känna lite av redan nu faktiskt.
Ja.
Det känns ju som att det är mycket vanligare att det är, ja, men outbildade människor som blir de här som röstar på SD och som köper
precis
alla de här lätta lösningarna. Och det upplever jag i alla fall. Det är en klasskillnad.
Ja, men det håller faktiskt jag med om. Jag tror också att det är det som kan vara avgörande. Det är inte att man har några ekonomiska skillnader.
Nej, det är mer
utbildning. Med utbildning.
Ja, faktiskt.
Och med utbildning så handlar det då om att lära sig värdera och granska och kolla upp.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ja, du ska resa. Det är, men det är ett mål ju.
Alltså, ja, det är precis. Det är
du måste dra in lite kulor om du ska
ja, resa. Ja, jo, det måste man göra. Och nu är jag på väg i alla fall. Ja. Så jag jobbar ju mycket, det är ju det. Jag är precis.
Vad är grejen med att resa då? Jag gjorde ju det också efter gymnasiet och sånt där. Det var ju jätteviktigt.
Det är väl,
varför gör man det?
Det är väl att komma ifrån där vardagliga, tror jag.
Men är det att komma ifrån eller att komma till?
Jag skulle nog säga att ja, både och, en blandning. Därför att jag var ju ändå borta i 4 månader. Och då hann man ju, jag kände ändå att det tog ett tag att komma in i det här. Där du verkligen släpper det som är där hemma. Mm. När det inte finns någonting som håller tillbaka dig. I början så funderar du ju fortfarande på dina kompisar hemma. Och du saknar dem lite grann. Du vill höras med mamma och pappa. Mm. Men sen kommer man in i den här bubblan på något sätt. Och då kanske du bara snackar med mamma och pappa varannan var tredje vecka.
Ja,
eller,
ja jag vet.
Och du
det
blir
går
inte
ganska
om,
snabbt. Nej.
Ja, och så här, när dina kompisar hör av sig så kanske du inte ens svarar. För att du tänker inte på dem längre. Och det är inte för att man inte älskar dem. Eller för att man, det är bara, de är inte del av det livet som du lever just nu.
Det är jätteintressant. Mm. Och du vet, när jag var ute och resa, då fanns ju inte digital teknik, så då var man tvungen att gå till en telefonkiosk. Och då drar man sig för liksom, dels att slarva bort den sista mynt eller någonting.
Ja,
och det så tänker man, vad fan, har det hänt något så hade jag fått reda på det.
Ja, men exakt, verkligen.
Och så klarar man sig ändå på något vis. Och så i början kanske man skickar ett vykort i veckan och sen bara, nej men nu vet de ju att det här är bra. Och så blir liksom, man hamnar i en annan miljö. Man kan förstå nybyggare. Alltså de som flyttar,
verkligen.
Att de bara släpper.
Och skapar det ett nytt, liksom. Absolut. Mm. Och sen tror jag, för mig var det väldigt ballt att komma bort. Och sen, men som jag var inne på tidigare, att man släpper hela den här... När man kommer bort från allting och är liksom på ett ställe, då, och inte influeras av gruppen längre eller sådär, då kan man ju också börja... fundera på så här, vad tycker jag själv på riktigt, vad är jag oberoende av alla andra. Och det är därför, det är ju en klyscha att säga så här, att man reste och hittade sig själv, men jag tror att det är en klyscha för att det är sant.
Ja,
alltså folk gör det, det blir ju så, och det är oundvikligt.
Ja, jag tror också det, och därför tror jag på, jag vet inte om det var 80 eller 90-tal kanske var, så hade man så här, det var jättekritiserat, det var flera kommuner som ordnade sig lyxkryssningar, kallar sig för de kan man säga värstingar. Mm. Alltså framförallt unga grabbar från förorterna som betedde sig illa. Mm. Och så istället för liksom ordna någon sorts verksamhet till dem här, så satte man dem på en båt och drog iväg någonstans till Karibien. Det hade nog funkat om man inte hade kört iväg dem i grupp. Man, borde ha slängt ut dem i världen en och en.
Verkligen.
För att de ska finnas sig själv. Eller hur?
Ja, det tror jag.
För nu befäster de ju bara gruppkänslan och liksom lät den odlas.
Ja. Jag tror inte att det är avgörande för att göra den här förändringen är att du är ett annat land. Det är inte det det handlar om. Det är det att du har liksom släppt din vardag.
Ja,
alla de här komponenterna och faktorerna som influerar dig hela tiden i ditt vardagliga liv.
Mm.
Och för mig har det varit... Jag har börjat liksom omvärdera min världsbild och sånt ganska mycket. För jag upplevde att jag har utvecklat empati på ett annat sätt än vad man hade tidigare. Jag är mycket mer naiv liksom. Och nu har jag börjat, men bara det som att jag har varit väldigt höger i hela mitt liv. Jag har alltid varit det. Och nu har jag liksom blivit...
Nu ser du en gråskala i alla fall.
Men jag har blivit mycket mer åt liksom...
Ja, men vad är höger och vänster nu för tiden?
Ja.
Det där är ju jättesvårt.
Verkligen.
Därför att, som vi sa, det här med mat och de här symbolen och attributen och sånt där som tidigare var vänster, det används utav alltså, de här kanske egna företagen, storföretagen, maktmänniskor som man i klassisk tanke skulle finna som högermänniskor.
Ja, absolut.
Så de blir också förebilder för den typen av livsstil. Så det där är mer livsstil än...
Ja, absolut. Men sen för mig är det också, jag är ju... Ja, som jag sa förut, att jag har höga toppar och djupa dalar.
Mm.
Så allt som jag tycker och som jag är, jag är alltså alltid till, liksom, till extrem. Som tidigare har jag varit, om jag har läst liksom, Nozick och Ayn Rand, och jag har kunnat tänka att skatt är stöd liksom, åt det hållet. Och verkligen varit på den där biten, verkligen liberal liksom. Men numera, sen så har jag ju omvärderat allt det där. Allting som jag tidigare har trott verkligen bara är skit. Allt som har med vänstern i princip att göra. Det har jag vågat inse att så här, okej, allt det här kan inte vara dåligt.
Nej.
Och det har varit en väldigt intressant utveckling för mig själv. Alltså det här att våga lyssna på det som du alltid har trott är är liksom ingenting.
Eller, men och det vittnar ju lite om att, hur ska jag säga, att klass, om vi nu tittar på det där fenomen som politik, så klassisk politik är fortfarande lite i sina gamla spår.
Ja.
De ser inte att människan rör sig på ett annat sätt, människan utvecklas på ett annat sätt, vi har mer kontakt med omvärlden, vad som är höger i ett land är vänster i ett annat land.
Gud, ja, så är det ju verkligen.
Och därför bör, åtminstone tycker jag, när vi tittar på den svenska politiken, kanske mer fundera på, motsvarar vi vår väljarkårs livsstil? Alltså, och jag som väljare ska tänka, vilket parti ordnar det bäst för den livsstil jag vill leva?
Ja, precis.
Eller hur? För det där är så, livsstilar är inte riktigt samma sak som liksom vara i höger- eller vänsterpolitik.
Nej. Nej, men numera tycker jag också att folk har börjat göra också mer politik till sin livsstil.
Ja, jo, alltså, det så tror jag också.
Ja. Ja, men
ja, det finns ju så många debattkanaler och sånt där.
Ja, men
det är så lätt att stå någonstans och skrika ut.
Men det som jag tycker då är viktigt, och det är ju också därför som jag tycker att det är så bra att resa, som jag vill resa igen, är just det här att jag kan nästan tänka att man är skyldig sitt medvetande. Alltså man är skyldig sig själv att våga ta allting som du har tänkt tidigare och bara omvärdera allting. Som nu kanske jag till och med skulle rösta rätt idag. Och det skulle jag ju aldrig någonsin ha gjort förut.
Nej.
Och det har varit en jättelång process inom mig bara att så här, ja, tänka om på saker och ting.
Men det är
och lite läskigt också.
Men är inte det bästa? Jag uppskattar otroligt mycket människor som kan ändra sig.
Mm, precis.
Jag får ofta kritik. Jag kan säga så här, en liten rolig grej i det här. Så var jag jätte emot bredband.
Okej. Okay. Ja, det var, låter ju väldigt konstigt för att vara just du också.
Exakt, vi skulle dra in det hemma när det kom. Liksom så här, är vi klara som är uppringt modem? Varför ska vi ha bredband? Det är så onödigt.
Ah.
Så här, nej, fy, vi behöver verkligen inte det där. Och så blev jag väl övertalad av resten av familjen att dra in det där bredbandet. Och nu skulle jag verkligen inte klara mig utan. Och jag säger till mig, gud, bredband, det är mitt liv. Jag vill bara ha bredband.
Ja.
Och då säger många, ja, men du vill ju inte ha det förut, har du ändrat dig nu? Ja, jag har ändrat mig. Och det är det bästa man kan göra.
Ja.
Man måste ändra sig i åsikter och värderingar. Annars går man inte framåt som människa.
Nej, precis. Alltså, det är ju det. Det är ju, alltså, receptet för att utvecklas till sin fulla potential är ju just det här att våga liksom, omvärdera allting som du har tänkt och våga se på saker på ett nytt sätt och sådär. Och jag själv känner att jag växer jättemycket av att göra sånt. Och jag unnar alla andra att göra likadant.
Ja.
Att man verkligen, och det är ju också ett steg att våga göra det.
Visst,
att våga
det?
Börja tänka.
Absolut.
Om. Och folk kan ju tycka nu liksom, bara, men hur kan du tycka så här nu för tiden? Du har ju alltid varit på det här sättet. Men
så får man inte säga, man får inte stanna kvar.
Nej, det är väl bara bra.
Mm. Ja,
det är ju bara att man har gjort en utveckling. Jag gör ju hellre jag utvecklas ju hellre hela tiden. För om man inte ändras, då betyder det att man stannar på samma sätt. Och stannar
ja,
på
det
samma...
skulle ju vara förfärligt.
Ja, och det är då man blir en sån här person som
vi ska
blir
inte
nazist.
Dricka kaffe. Ja, men precis, nationalromantiker.
Eller hur?
Att allting var bättre förr.
Precis, det är den man blir då, när man inte vågar, om man inte vågar förändra sig.
Men du reser ju mest i Asien.
Mm.
Är det för att livsstilen där är behaglig?
Ja, absolut.
Klimatet.
Ja, klimatet. Och sen är det så himla lätt att åka dit. Det är billigt framförallt.
Mm.
Och det är väldigt lätt att ta sig fram där. Så det känns som att... Det är så himla många andra där som jag är av där. Och samma anledning som dig. Och det underlättar också ganska mycket när man reser. Alltså man träffar nya människor hela tiden. För det är...
Men man skulle kunna tänka sig 4 månader på skotska landsbygden. Eller så här,
jag skulle nog inte söka mig dit, tror jag inte. Men man vill ju ha det. Värmen är ju väldigt behaglig.
Ja, men när du har latchat runt bland palmerna där nu ett år till.
Mm.
Då kanske vill till något annat.
Ja, det är mycket möjligt.
Regn och pubbar och se de där människorna har hankat sig fram i en år.
Ja, eller hur? Då ska man väl resa runt där då.
Får, ja.
Ja, men det kan jag, alltså jag har nog absolut kunnat tänka mig typ så här fjällvandring eller någonting. Det är nästan tänkt att jag vill göra i sommar.
Nej.
Jo, det vill jag göra. Ja, men bara vara i naturen. Det tycker jag känns så härligt.
Du kan gå i Hagaparken.
Ja, ja, eller hur? Nej, men bara gå runt och titta på. Ja, och så här, ta in liksom himlen och naturen och sådana här allting. Det är väl
det. Ah, det vill inte jag göra. Nej. Jag har varit så mycket upp i fjällen.
Nej, då får väl du ändra dig.
Ja, ja, exakt.
Eller hur?
Exakt. Jag har ju till exempel undvikit stora delar av Asien. Mm. Därför att jag är lite sådär. Det är ett problem för mig. För jag är väldigt så. Ska jag säga, jag är bestämd över vilka länder jag vill besöka. För att de får inte vara för totalitära. Eller de får okay. inte vara för hårda mot sin befolkning. Och då har man ju valt bort en del sådana länder i Asien.
Ja. Vilka då?
Ja, Thailand till exempel.
Ja, Vietnam, Kambodja,
allihopa.
Ja, som jag var i.
När man känner sig, nej, mänskliga rättigheter har inte kommit så långt ännu. Och det är synd. Ja. För det innebär ju att man är, eller, och sen vet jag inte om jag är så himla ärlig där heller. Jag har väl gjort en del klavertramp kanske och besöksställ om man tänker efter. Men det är svårt att hålla sig till sina egna ramar. Och de kanske man måste kliva över ibland.
Ja, jag borde ju egentligen vara mer än en etisk resare, eller globetrotter då kanske. Men för jag har ju tänkt liksom att jag absolut inte skulle åka till Turkiet längre. Mm. Men det är ju egentligen, då borde jag ju faktiskt inte åka till exempel Vietnam.
Nej, men det
jag
där
var
är
där, och där var det hände ju många sådana grejer. Vi var till exempel på en ö som heter Phukok. Och så träffade vi en kille där som bodde där, och han var från England. Och han berättade att han hade bott på samma gata där i flera år. Och sen hade det flyttat dit en kille i huset mitt emot. Och han hade sett den här killen gå ut och in varje dag. Varje morgon så kom han hem sen på kvällen. Och han var den enda i hela liksom det här området som hade kostym på sig när mitt jobbet. Så han blev väldigt liksom fascinerad av den här killen. Vem är honom? Och han var vietnames. Och han såg så stressad ut varje dag när han gick till jobbet. Alltså han såg verkligen deprimerad ut. Och så till slut en dag så frågade han honom bara, men du, vad är din story? Vad håller du på med? Ja. Och då berättade han att de håller på att bygga en ny flygplats där på Phukok. Och som hade blivit försenad. Och då hade regeringen åkt ner dit och sagt att om inte ni är klara om 2 månader, då åker ni i fängelse liksom hela högen. Och så det är ju väldigt sånt land. Och sånt där, man såg ju mycket sånt.
Usch, ja, det funkar inte i Tyskland. De har ju en flygplats i Berlin som är så här 3 år försenad.
Ja,
det är klart det är sånt, absolut. Sen, men ändå har väl medelklass åtminstone fått lite bättre. Men det där är svårt.
Och Kambodja var ju mycket korruption. Vi fick ju muta poliser och sådär. Det hände, hände 2 gånger. Mm. Och jag tror också att det är, när man kommer ut liksom, man ser allt det där på riktigt, då blir det också att men det har varit så lätt för mig att tänka att skatt är dåligt eller att folk får förklara sig själva. Men sen så kommer man ut och så ser man att det är inte så lätt. Alla föds faktiskt inte med samma förutsättningar.
Nej.
Och man, det är ganska bra att ha liksom, det här sociala skyddsnätet som vi har i Sverige. Och så kommer man ut och då. Och då fick jag ju mycket mer liksom empati i kroppen, och det gjorde sedermera att jag började tänka om kring många saker som jag har tyckt tidigare.
Ja, men det där ser jag i USA också, där man hittar på alla så här butik, apotekskedjor och sånt där, så är det så här självlagningskit för tänder. Så tänkte jag i början så här, men gud, varför köper man sånt? Ja, men ingen har råd att gå till tänder.
Eller väldigt få.
Så då finns det sådana med Musse Pig och sånt där på, så att man kan ta hem och laga sina barns tänder. Men det är helt galet. Vi skulle ju aldrig göra det här.
Nej, verkligen.
Men då känner man sig, kanske kan vara bra med socialt skyddsnät.
Precis. Och sen så träffade jag så mycket människor som var så himla avundsjuka på att läsa skatter här. Jag bara, gud, men hallå, förstår du inte hur underbart det är att du har gått i skolan hela ditt liv? Du har aldrig behövt, du har fått betalt. Men du får betalt för att gå i skolan. Det är liksom, mina föräldrar har sparat jättelänge för att jag ska ha möjligheten att göra allt det här. Och då förstår man också att det är inte så.
Men kan inte ni då som har några 70, 80, 90 år kvar, kan inte ni bygga nya system? Alltså där vi inte tänker så himla, inte så rigida kring gamla politiska gränser.
Det är därför jag ofta kan tycka att jag sympatiserar mer med ungdomsförbunden. För att de vågar ju säga det om alla. Mm. Det är det som jag tycker är problemet med partipolitiken. Är att det bygger på att du ska ha röster.
Så då vågar man aldrig göra de här liksom stora stegen. Nej. Eller ta i de här Nej. Hårda frågorna. Därför att då tappar du plötsligt.
Ja, man har velat kvar sin position.
Ja, men
istället för att förändra.
Ja, men som när Luf pratar om incest då, till exempel. Då kan jag ju förstå meningen med att de gör det. Och att det finns en mening med att ifrågasätta alla lagar som vi har. Som bara finns till för att moralisera med folks liv. Och det är sånt jag ofta kan sakna just nu.
Att det är någon debatt kan jag, håller med. Och det är nästan så att vissa frågor vågar man inte prata om.
Nej, men eller hur?
Jag vill ju till exempel skrota arvslagen. Jag tycker det är helt absurt att vi ärver av våra föräldrar. Ja. Att de inte ska få göra vad de vill med sina pengar när de är döda, utan hälften ska gå till dig liksom.
Ja, men eller hur?
För att det är någon sorts lagstiftning. Så. Men bara så, nej, alla kan försörja sig själva idag. Mm. Vill man att barnen ska vara bra för man vill göra medan man lever. Mm. Alltså det känns mycket av livsreglerna känns som de hör hemma från förr.
Ja, men eller hur?
Samhället var annorlunda, för det har gått så snabbt att förändra samhället.
För det är ju det, jag har ju, det är ju någonting, även om jag har blivit nu mer åt röda eller socialistiska hållet, så är det ju alltid liksom den här livsstilsliberala grejen kommer jag aldrig släppa.
Nej, att
jag
har ju ditt eget liv vill du.
Ja, men eller hur? Jag har ju verkligen den... Ja, men jag är ju liksom liberal när det kommer till narkotika eller när det kommer till liksom vem man ska förgifta sig med
och alla sådana där.
Ja, men eller hur? För man vet ju själv hur irriterad man blir när ens föräldrar säger åt en att inte göra något. Och så har man liksom en ännu större version av föräldrar som ska berätta massa grejer om vad som är bra för dig.
Ja, och inte bara det. Att, ja, men som att, precis som att politiker skulle veta vad jag ska få göra med min kropp.
Nej, men eller hur?
Och så länge inte lastar samhället. Så...
Nej, och vad har de liksom för egentligen...
Referenser.
Ja, referenser till att bestämma det. Alltså det enda som är politiker är väl bara att vara poppis i ditt ungdomsförbund i hela livet. Som en byggd karriär liksom, genom att känna rätt människor och sånt.
Ja, men jag tänker så här, som det här med att sälja sin kropp till sex till exempel. Mm. Då tänker jag att det är ju, vad jag vet, inte så många... politiska toppar som ägnas åt det som hos ett yrkessysselsätt. Den dag det kommer kanske så här 106 arbetare och bildar någon parti som talar om vad det egentligen handlar om. Då kanske jag kan lyssna på om det är bra eller dåligt.
Ja, eller hur?
Men nu tycker jag att jag ska få bestämma själv över det. Så
precis.
Länge som jag inte får någon som har erfarenhet av det som kan tala till mig.
Nej, eller hur? Nej, precis. För att man måste ju... Det är ju bara de som kan veta hur det verkligen är.
Visst. Och... Det är konstigt.
Ja, det är det verkligen.
Gud, vad härligt det var att käka lunch. Mm. Det var många roliga saker här.
Ja, det var det. Ja, jag gillar ju verkligen veganskt.
Men du jobbar med mat nu också.
Mm, det är delikatessdisk. Och det är ju jätteroligt.
Det är
så lyxigt. Ja, gud, men jag har väl aldrig haft möjlighet att smaka på alla ostar.
Tryffelsalam, 500 kronor kilos ostar.
Ja, men eller hur? Nej,
men
det
då har du det som lite smakprov och sånt där.
Ja,
och så äter du veganskt i vardagen.
Ja, ja, men, ja, men eller hur? Kommer in en ny grej så är det klart att jag smakar, för jag måste ju veta vad det är jag säljer. Och jag vill ju kunna hjälpa folk att hitta...
Är inte det där någonting? Förlåt, ja?
Nej, men om folk kommer till mig och så vill de ha hjälp att hitta...
Och du kan inte säga att du inte smakar.
Nej, eller hur? Det är ju redan, för jag äter ju ingen fisk. Jag har aldrig ätit någon fisk. Jag kommer... Ingen skador, ingenting.
Du gillar inte det?
Ja, jag kommer aldrig äta det, helt enkelt.
Annars är ju det en bra miljögrej.
Ja, jag vet. Mm. Men så där får jag ju säga oftast att jag är allergisk. Eller något jag hittar på. För att jag kan inte... Jag
inte räker och sånt.
Inget har inte smakat.
Ja, jag har koll på klockan.
Ja, ska jag också se.
Ja, precis. Det är helt rätt. Vi ska faktiskt avsluta. Jag tänkte bara fråga dig, vad gör du om 10 år?
Förhoppningsvis någonting som gör mig lycklig. Jag hoppas att jag jobbar med... Ja, jobbar med något får man väl hoppas att jag gör. Att jag jobbar med... Någonting som gör att jag känner mig uppfylld. Något som jag kan utvecklas inom. Och som gärna har med människor att göra. Att jag får prata mycket.
Lärare låter liksom.
Ja, nästan. Ja. Absolut. Ja, det skulle nog kunna vara något.
Det tror jag skulle vara något.
Ja, det kanske är det.
Ja.
Kanske är det jag ska bli.
Kanske bli lärare.
Ja.
Det är ett framtidsjobb faktiskt.
Ja.
Gud vad mycket man har. Så kunna ha världens bästa skola med riktigt bra engagerade lärare.
Ja, eller hur? Verkligen.
Tack för att du tog dig tid.
Ja, tack själv.
Lycka
tack
till. För lunchen. Och bränn inte ner en fotbollsarena.
Ja, nej, vi ska Vi ska försöka inte göra det.
Ja, jag måste gå med dig på foton någon gång.
Ja.
Jag har på, jag vet. Du, var hittar man dig någonstans om man vill fortsätta prata med dig på Twitter?
Ja, det är Twitter.
Du, Frida Albin.
Ja, Frida Albin. Och sen har jag Instagram.
Mm. Vad gör du på Instagram?
Eller? Lägger upp bilder på saker jag tycker är fint.
Det är det?
Ja, det är.
Men du har inte så här liksom mer seriösa grejer som LinkedIn och sånt där?
Nej.
Facebook? Nej.
Ja, det gjorde jag.
Men med där, kompisar?
Ja, precis. Mm. Så det finns, jag har nog inte skrivit om mitt Facebook på 5 år, tror jag. Mm. Så att, ja, men det är Twitter. Det är där jag hänger mest.
Det är där vi hänger.
Ja.
Frida Albin och Lisa of Sweden. Men kul. Tusen tack, Frida. Jättemysigt att
få prata med
dig. Hejdå.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.